mankind. I det här avsnittet av politiken bland annat detta.
Om det här missnöjet med Sannfinland, varför de har tappat nu väljare i gallupparna. Om det beror på missnöjet med den här ekonomiska politiken. Så där är ju, vikar ju Riikka Purra inte en tum. I det här talet så var hon stenhård med att säga att det kommer inga resurser mera. Någon mera löften ges inte här.
Alltså hur ska någon någonsin våga lyfta ett bostadslån, köpa en ny bil, konsumera överhuvudtaget när det står, finansministern står där och berättar att hålla i era pengar och spara dem för bättre. Alltså, så säger hon inte, men så tolkar man ju det.
Politiken är här och nyo. Marianne Sundholm, Freddy Wahlström och jag, Joakim Brunt, ska i några minuters tid, eller många minuters tid, gå igenom veckans politiska angelägenheter. Vi vet ju att det är välfärds- och kommunalvalsval. Välfärkomvalet i april. Och här i veckan så har vi ju fått veta lite mera om vad, ska vi säga, partierna friar till väljarna med i sina olika kommunalvalsprogram. Sannfinländarna går till val genom att kalla finländarna för dumma pervon. Hur långt tror ni den taktiken bär? Kan man vinna val med det?
Då alla som inte vill vara dumma pervon kanske röstar på Sannfinländarna då.
Alltså, Sannfinländarna målar upp alltså perversiteter i skolan.
Och tofu.
Vilka är de här perversiteterna?
Grundsakerna ska tillbaka till grundskolan. Upplysning, inte perversioner. Ett växande barn behöver annat än tofu.
Okej.
Du förstår.
Jag förstår inte
exakt
helt.
Politiken. Det här var ett exakt utdrag ur.
Ja. Har de öppnat upp lite mer om vad de där perversionerna är för någonting då?
De har gjort det. De hade nämligen en presskonferens här och det där vi journalister frågade dem. Vi skulle lyssna på vad Riikka Purra svarar. Först hör vi vår kollega Eino Laisis fråga vad de menar med perversioner.
Voitteko hieman nyt tarkentaa, mitä tarkoittaa pervoilulla?
Tällä tietenkin viitataan kouluissa tapahtuvaan aivopesua ja vääränlaista valistamista. Mä sanoisin, että keskimääräinen suomalainen ihminen, kun se lukee ja kuulee tämän lauseen, niin se ymmärtää, mitä sillä tarkoittaa.
Jaha, okei. Okay.
Folk vet alltså
folk
nog.
Folk förstår
vad det är. Förstår ni inte vad de menar med perversioner?
Men det är ganska allvarligt. Hon säger att det är hjärntvätt i skolan. Det är ganska allvarliga ord.
Hon höll ett långt tal i början av den här presskonferensen om det här valprogrammet. Och största delen av talet handlar om vilket problem invandringen är för både. Och där fanns det då valfrågor som gällde invandring, både när det handlar om kommunalvalet och välfärdsområdesvalet. Men den här skolgrejen handlar alltså om det som hon väl kanske la under rubriken liksom att den här allmänna woke-rörelsen och påtvingade politiserade värderingar, sa hon. Alltså sånt här som de vill säga att det blir ett slut på inskränkning av yttrandefrihet. Det är ju en klassiker. Mångfalden av kön ska det också bli ett slut på. Och att man förbjuder sällskapsspel och julevangelier i skolan ska det också bli ett slut på. Vilket ju ingen har förbjudit.
Ingen har ju förbjudit på det viset.
Men det där. Och sen också det här att barn skräms upp med att världen håller på att gå under. Det ska vi också sluta med. Det vill säga klimat. Jag antar att det handlar om klimatfrågorna.
Så att skolan är alltså helt på glid, om man får tro Sannfinländarna?
Jo, och en orsak att den är på glid är att det är stora säkerhetsproblem och liksom oroligt i skolan för att det är så mycket invandrare där.
Okay.
Var liksom en av slutsatserna.
Just det.
Inte alla skolor, men
Men vi ska inte källa allt för mycket på Riikka Purra, för att det är inte hon som har skrivit det här.
Nej.
Det här startet, utan det är Juhani Huopainen som är partiets nya strateg, politinen suunnittelija ungefär, politisk strateg heter han i partiet nu för tiden. Han var faktiskt med på den där presskonferensen som ni kanske kommer ihåg.
Alltså, han ersatt alltså Putkonen, som ju tidigare har varit deras työmies.
Putkonen var työmies som skötte om det här liksom konkreta vardagliga att källa ut journalister för att de inte liksom kommer i tid på plats och att de inte förstår att vara tysta när de ska vara tysta.
Just det.
Men han är inte med i bilden längre. Huopainen är hjärnan. Han har sitta och funderar på hur ska vi liksom, vilken sorts strategi ska vi ha? Och då kom han på att vår strategi ska vara att kalla det som vi inte tycker om för perversioner och kalla de som vi inte tycker om för korkade. Och då lyfter han upp det här. Han broderar ju ut lite faktiskt. Förutom det här som Marianne sa just så berättar Juhani Huopainen lite mer ingående. Så kanske vad han personligen tyckte att perversioner egentligen är. Jag bandar in en liten snutta av honom, vi skulle kunna lyssna på honom.
Kaikki kuvat Länsi-Saksasta olivat mustavalkoisia ja kerrottiin huumeongelmista, kun taas sitten Itä-Saksasta kertovissa jutussa oli värikuvat ja pellot oli täynnä viljaa. Ja mun mielestä tämä on pervoilua. 10 vuoden, 20 vuoden kuluttua me näemme päivän kirkkaasti kaikki, että miten me olemme pervoilleet 20 vuotta sitten. Me emme näe sitä nyt, mutta sen ihan täytyy puuttua no, tässä
aika moni
nyt.
Näkee sen myös nyt.
Kyllä.
Kan vi ta det här i bitar nu? Strateg Huopanen, han började alltså berätta om att när han gick i skolan...
Han hade börjat redan tidigare. Han talade om alltså fel information i skolböcker. Och jag tror att han tänkte på en tid, kanske var för 50 år sedan.
Han talade om Väst- och Östtyskland i skolböckerna.
Och han säger att han, i hans tyska böcker så var alla bilder från Västtyskland svartvita. Och alla bilder från Östtyskland var i färg. Och det här var en perversion eftersom man försökte indoktrinera honom att börja tycka om Östtyskland mer än Västtyskland. Och i det här skedet börjar Rika Purra se lite så här tveksam ut. Var det nu rätt att låta Huopainen skriva det här programmet utan att vi gick igenom det på förväg?
Men du har Fredi det där programmet där. Och när man tittar på det, det är ju layoutat så här att det finns så här upplyfta citat med just de här roligaste citaterna. Och de citaterna, när man tittar sen i resten av texten så finns de inte där.
Det här är Huopainen själv
han,
som har...
Han har bara liksom, det här har vi godkänt valprogrammet, sen har han layoutat in lite. Alltså det känns ju som att han bara har layoutat in så där lite färggranna.
Ja, för att få lite liksom piffa upp lite den här texten.
Men alltså, ursäkta min svenska, men alltså fittas sannfinländarna.
Hur vad du säger. Nej.
Bråkar de
ja,
med sin kampanj?
Klart de bråkar. För det första så, alltså, ännu för några veckor sedan så gick jag som journalist och funderat hur fan ska man göra det här valet intressant för folk när de bara vill tala om, folk vill bara läsa om Donald Trumps galenskaper och inte om det här som står oss närmast, alltså faktiskt kommunala frågor, välfärdsområdesfrågor, utbildning, sjukvård, allt det där som folk brukar säga att det är det viktigaste när de går och röstar. Det klickar de inte på när man skriver om det.
Men det är fint att säga att det här är viktiga saker.
Ja, det är ju viktigt, men ja, det händer någonting sen när man är där och klickar. Mm. Men liksom, och så presenterar Socialdemokraterna och de gröna så här supersakliga saker. De ska, alltså, vi ska satsa på husläkarmodellen, sa demarna. Och både de gröna och Socialdemokraterna sa att den här 2 veckors vårdgarantin ska vi kräva.
Nu måste de hitta på något lite mer.
Ja, och vårdardimensioneringen ska också fortsätta vara 0,7. Och jag bara, Jesper, gud, hur ska man få någon att vilja läsa om det här? Men se, sannfinländarna smäller till med att folk är perversa och inte för mycket tofu och plötsligt aha, har vi ett val på kommande.
Och vi skrattade ju förra veckan åt centern som kastade barnet i vargen.
Hota med att barnen kastas i vargen. Jo, men liksom, men det här var next level.
Finns det en liten risk här att vi kommer att tala om oväsentligheter inför kommunalvalet?
Hej, jag ser det som så att det där, när man delar på det här, att man tog bort vården och satte till välfärdsområdena, så kanske partierna tänkte lite att vad ska vi egentligen tala om i kommunalvalet när de här vårdfrågorna mer finns där. Men så hittar man just den här skolan. Mm. Och skolan är en perfekt mikrokosmos för att liksom föra sina kulturstrids eller kulturkrigskamper och liksom komma med. Där är det liksom. Och ofta är det ju de som inte har någon koppling till skolan som har mest åsikter kanske.
Sen tycker jag kanske att det blev lite för mycket rubriker om just den här tofun och perversiteten, för största delen av Rika Purras tal handlar om hur invandringen är ett problem, och hon använder gång på gång det här ordet befolkningsförändring som de har fått mycket kritik för tidigare, för att det påminner om den här högerextrema konspirationsteori befolkningsutbyte. Det vill säga den här att det ska finnas någon elit som har som mål att byta ut den vita befolkningen. Det här har de ju liksom flera gånger, jag menar inför EU-valet ordnade de en temakväll om befolkningsförändring. Mari Rantanen och Riikka Purra, det här har vi talat om förut. Att det här är liksom,
och de säger att de baserar det bara på strikt statistik.
Ja, det är ingen konspirationsteori, det är bara statistik. Och vilket ju inte stämmer när vi tittar, vi har jättelite invandring i Finland i jämförelse med andra länder. Det där. Men nu liksom säger man rakt ut att vi måste tala om det här för att ingen annan gör det. Också i det här valet talar vi om befolkningsförändringen, säger Purra. Också, eller liksom att ju mindre andra partier talar om problem med invandring, desto mer kommer vi att göra det. Och så lyfter man upp att huvudtema, både i det valet som gäller vården och det som gäller skolan, är invandring. Vilket nog är Det, en helt annan sanning än vad andra
det ser. Finländarnas halmstrå, de brukar alltid klara sig dåligt i lokalvalen. Det brukar vara en svacka där de måste ha någonting att greppa tag i.
Men det var ju inte en strategi som fungerar inför EU-valet som gick riktigt, riktigt dåligt för dem. Så hur länge ska man... Jag tror inte att det här... Jag menar, tittar man på tidigare kommunalval och tittar man på det här första välfärdsområdesvalet som ordnats, så har det inte gått bra för Sannfinländarna. De riskerar... Nu har vi talat förra veckan om att Centern kanske tar tillbaka sina väljare från dem i det här valet. Alltså, är det en fungerande strategi att fortsätta tala om invandring så här?
Någonstans läste jag en kommentar som sa alltså att eller en slutsats att Sannfinländarna, alltså att de försöker inte ens i det här valet, utan de tar det som de tar det. De har sikte på andra val än det här.
Det är säkert så. Och sen ser jag det också som så att det där, om det här missnöjet med Sannfinländarna, varför de har tappat nu väljare i gallupparna, i partimätningarna och i EU-valet som du nämnde, om det beror på missnöjet med den här ekonomiska politiken, så där är ju vikar ju Riikka Purra inte en tum. I det här talet så var hon stenhård med att säga att det liksom kommer inga resurser mera, inga extra resurser till välfärdsområdet och kommunen. Ja. Alltså budskapet är att gör effektivare med mindre pengar. Något mera löften ges inte här på den fronten. Och det kanske inte samlar så mycket väljare.
Nej, det är nog...
Alltså, som man måste titta på då.
Det var det hon inledde med, liksom, att de här samma utläggningar som alltid, att ekonomin i Finland är ju usselt skick och det är dags att liksom börja prioritera hur de här skattepengarna används. Men jag vet inte, det här, att det hela tiden är det här också, att det går så dåligt för vår ekonomi. Alltså, hur ska någon någonsin våga lyfta ett bostadslån, köpa en ny bil, konsumera överhuvudtaget när det står, finansministern står där och berättar att hålla i era pengar och spara dem för bättre. Alltså, så säger hon inte, men så tolkar man ju det. Mm.
Men sen utlovades alltså, om jag stod där, ett skattelättnader för smala människor.
Det är den nya öppningen. Alltså, det här är ett roligt val också på det sättet att det kommer så många... Det har kommit två nya, helt liksom nya öppningar, och bara den ena är just Sannfinländarnas skatteavdrag för de som lever hälsosamt.
Jag vet skippa inte, spriten och...
Skippa spriten, sluta röka, så får du skatteavdrag.
Mm. Okej, okay. Hur skulle det ske? Vem kollar detta?
Tänk om det beror på rökande, att de 80% av Finlands befolkning som inte rökar...
Får skattelättnader. Med Riikka Purras finansier, liksom, oro för
det
ekonomin.
Det samtidigt finns något ju exakt. Ja.
Svenska Folkpartiet, de hade också en skattelösning, men det gällande då vårdare.
De ska lockas tillbaka, de här sjukskötarna och läkarna som har flyttat utomlands, framförallt då kanske till våra nordiska grannländer, ska de få skattemorot för att flytta tillbaka till Finland. Lite ironiskt här tycker jag kanske är att till exempel HUS nu samtidigt säger upp och har rekryteringsstopp. Alltså det finns vårdare som inte får jobb.
Nej, och vi rekryterar liksom vårdare situation. I Filippinerna också.
Ja, det gör vi också. Alltså,
det, men då får inte skattelättnader.
Men det är alltså bara, det är mindre och mindre jag förstår av det här utbud och efterfrågan på vårdmarknaden. Liksom, att man hör om folk som söker jobb som vårdare och just nu inte får för att det är rekryteringsstopp här i huvudstadsregionen.
Man kanske SFP tänker att de som har flytt utomlands och fått jobb där är så eftertraktade på arbetsmarknaden att de ska få. Men när jag kollar på det SFPs förslag så verkar det ju också vara ett i ledet av de här lite överraskande öppningarna. Att ge skattelättnader, då är det vi andra skattebetalare som bekostar det att någon behagar flytta tillbaka för att jobba i Finland. Mm. Men sen å andra sidan, när man tittar lite närmare, så talar de om att det ska ske enligt den här nyckelpersonsmodellen, och det betyder att man ger vissa experter där man låter dem liksom klara sig på en lite lägre skattenivå än vad deras höga lön skulle annars kräva att man betalar i skatt. Då talar vi om människor som tjänar över 6 000, eller tjänar kring 6 000 över i månaden. Så jag undrar hur många vårdare då man får tillbaka som då får skattelättnader enligt den modellen. Okay. Så att här är lite frågor. Vi har ett fråga av Adlakrits och Andersson nästa gång vi ser dem i riksdagen.
Sen hade de ett annat utspel om uttryckligen HUS att de borde få... Alltså det här som oppositionen skriker om, att välfärdsområdena borde få tilläggstid. Och också experter i veckan sa att de borde få lite mer tid att anpassa sin budget. Så det sa SFP på sin pressträff att HUS borde få liksom att regeringen har ju vägrat ge tilläggstid till de här välfärdsområdena, men den här speciallösningen här i huvudstadsregionen borde få lite tilläggstid, sa SFP. Ändå som regeringsparti tycker jag är intressant.
Men jag förstår regeringen, eftersom om du har välfärdsområden och har sagt att år 2026 ska det här budgetarna se ut så här, och vi viker inte från det kraven nu, att nu måste ni jobba för det. Mm. Och så då höjs rösta hela tiden. Man borde ge någon förlängningstid. När ska regeringen säga om de märker att de måste få förlängd tid att få det här budgeten i skick? Men när ska man säga det? Om man ser det nu, så börjar du liksom, då börjar flyta ut så här. Man ska säga det dagen innan. Mm. Alltså man ska säga det 31/12/2025, att okej, okay, ni får ett år till oss. Eller ni får två år.
Jag tänkte på det när det kom nyhet att det där underskottet har lite minskat med 200 miljoner. Inte liksom nu kännbart, men ändå. Liksom,
men ändå.
Att okej. Okay. Att om man har ett sånt här, om man säger strängt, att om det är det som är strategin, att ni får inte något mer tilläggstid, så jag menar, när kan de ta tillbaka det? Inte kan de ju.
Nej, just.
Sen har vi Kristdemokraterna som också har presenterat sitt program inför välfärds- och kommunalvalet. Vad säger Kristdemokraterna?
Också där handlar det om kulturkrig. Man ska inte behöva förbjuda något. Den blomstertid låter och sånt här.
Ja, just det. Ja.
Så där
men
då talar
lite inte om perversioner ändå.
Nej, joku raja. Ja. Men så hade de ju, det som man ser lite här och där, alltså i de här skuggbudgetarna i höstas, så såg man en del förslag om ändringar i hemvårdsstöd, för att man vill få dels färre mammor att vara hemma hur länge som helst, och dels få liksom barn iväg till dagis så att de inte sitter hemma, utan de får den här småbarnsfostran. Men Kristdemokraternas förslag gick lite längre. Du var där, Freddy.
Alltså, Kristdemokraterna kom ju med ett förslag om att ta bort hemvårdsstödet från icke-europeiska invandrarfamiljer för att de ska gå i dagis och lära sig det finska språket. Alltså, jag höll ju på att flyga på rumpan om jag inte satt ren. Alltså, att höra en kristdemokrat säga att nu vad heter det, lockar vi människor att sätta sina barn i dagis genom att ta bort stödet.
Ja, nej. Men det är då att liksom vita barn ska få vara hemma, men barn med annan hudfärg ska gärna gå på dagis så att de inte...
Då här tänker man just på att det där, man är oroliga för att det där, de här invandrarbarnen utom europeiska, alltså om man hör till EU så då har man ju olika rättigheter som en icke-EU-medborgare inte har. Man är orolig för att om de blir hemma så lär de inte sig språket tillräckligt mycket, integreras inte tillräckligt mycket. Lite lustigt är det, för att det är roligt alltid att hitta motstridigheter i partiers program. Alla partier har det, och nu också Kristdemokraterna, eftersom tidigare när argument har framförts av de politiska motståndarna, mest på liberala sidan, vänstersidan, att hemvårdsstödet borde minskas för att barnen ska gå i dagis, för att barnen ska socialiseras och lära sig liksom att vara med andra. Då har Kristdemokraterna starkt motsatt sig det, att man tar bort barnen från familjen. Men nu är argumentet precis detsamma. För att de här invandrarbarnen ska socialiseras och integreras, så tar man bort hemvårdsstödet för att det är ett bra sätt att sporra familjen. Jag menar, bara den här liksom mekaniken här bakom, så är nu plötsligt en bra mekanik.
Samma argument. Så här sa Sari Essay när hon svarade på, och skulle förklara varför de har det här förslaget.
Så det ger möjligheten att ha sådana barn i dagvård som ska ha mest nytta av.
De barn som har mest nytta av, fast ganska många säger väl nog att de flesta barn har... Alla barn har nytta av att få småbarnsfostran.
Ja, lära sig vara med andra och sådär.
Men här tror jag att Kristdemokraternas tanke var att höja hemvårdsstödet med olika kommuntillägg för finska och svenskspråkiga familjer, så att de lockas ta bort sina barn från dagis, så att de här lediga platserna sen kan tas av de här invandrarbarnen som inte får något tillägg. Och då lär sig då svenska och finska i dagisarna.
Och deras mamma går på jobb.
Okej, alltså det blir ett svårt val det här. För alla saker vi har gått igenom, de är väldigt knepiga. Vilka har vi kvar ännu? Alltså, de gröna och Socialdemokraterna har presenterat någon sorts linjer.
Det gör ju alla partier, gör ju liksom, de har ju sina tricks för att få, när man försöker så här på redaktionen bestämma att okej, vi kan inte göra på alla utspel som det och det partiet har, utan vi bestämmer nu, vi bevakar bara kampanjöppningarna till exempel. Men så har de ju det ena och det andra. Liksom andra tillfälle, och liksom att en del partier har presenterat så här 4-5 punkter inför om vården eller om valet som kommer, men ännu inte haft sin kampanjöppning eller ännu inte presenterat sitt valprogram. Så det är jättesvårt att behandla de här partierna lika nu för tiden.
Det här kommer ju droppa in liksom från SFP till exempel och de gröna. Ja, så här tycker vi att man ska göra i välfärdsvalet. Så här, okej, och sen nästa dag kommer det nya förslag från samma partier. Sen om någon vecka kommer det, nu ska vi öppna kampanjen. Kom alla hit och skriv om oss.
Nu ordnar vi en kryssning. Vi ordnar, de gröna ordnar nästa helg en kryssning på land.
Okej.
Det är alla möjliga.
Sen ska vi notera kort också att Institutet för hälsa och välfärd, THL, har förstått det här med hur man får genomslag. Och det är helt enkelt med att hänvisa till säkerhet.
Jag skrattar, vi har talat mycket om det här, hur försvaret rumfar allt. Och att också till exempel klimatrörelsen måste omprofilera sig så att den handlar om säkerhet och beredskap. Och nu kommer det pressmeddelande från THL med liksom rubriken "Ett krisdåligt samhälle förutsätter välmående människor som stöder varandra." Då har man fattat trenden, tycker jag. Mika Salminen har fingret på pulsen när han säger omsorgen om befolkningens hälsa och välfärd och mentala kristålighet är en väsentlig del av den övergripande säkerheten. Nu vet vi det.
Sen måste vi prata lite om president Alexander Stubb.
Har vi pratat om honom? 20 minuter utan att vi har nämnt Stubb.
Ja, och nu kommer vi dit. President Stubb kontra statsminister Orpo och vem som ska representera när. Vi hade ju Alexander Stubb och inte Petteri Orpo som satt och dinerade här för några dagar sedan och representerade Finland hemma hos Danmarks statsminister.
Fin bild med de fyra vid matbordet.
Hygge.
Ja. Alltså var det så att Stubb hade blivit bjuden men inte Orpo?
Det är en bra fråga.
Man tittar på bilden, det är statsminister, president.
Ja. Och vi vet ju det här Stubb, det var Stubb och inte Orpo som åkte på ett sånt här Europapolitik-gemenskapmöte i somras och det representerar Finland. Och vi vet att det var Alexander Stubb och inte Petteri Orpo som representerar på det här NATO-mötet.
Och Alexander Stubb har också kommenterat när det har varit kabelbrott och så här, så han har ordnat sina egna presskonferenser om det också.
Mm. Vi har ju då lite olika tankar nu. Vi hade ju citerat en professor förra veckan som sa att inte det här är något bekymmer, att presidenten tar hand om NATO-politiken och alla
brukar förklaras med att presidenten tar hand om NATO och försvar och statsministern mera då EU-frågor och förstås inrikespolitik, men det här är ju också liksom ett problem vi ser nu för att Samlingspartiet har, eller problem och problem, de ser ju inte som ett problem för att Samlingspartiet har lagt vantarna på alla stora utrikespolitiska poster.
Väljarna har valt dem dit.
Men det här skulle ju definitivt bli en större diskussion om statsministern skulle tillhöra ett annat parti. Inte skulle Antti Lindtman vara sådär, jo, varsågod Alexander Stubb. Eller kanske han skulle, det skulle nog vara en helt annan diskussion. Nu är det säkert ganska bekvämt att komma överens om en arbetsfördelning som passar dem båda.
Till det här svarar Alexander Stubb, jag hör inte till Samlingspartiet.
Nej, jag har skrivit ur så är det ju, presidenten har inte parti. Nej.
De som blir mest upprörda är Paavo Lipponen och Politikpodden.
Och professor Tapio Rauni, han konstaterar också det, alltså att ju mindre Orpo deltar i de här grejerna gällande vår utrikespolitik. Nej, det är inte så han säger.
Nej, det var inte så.
Nej, men desto mindre så representeras riksdagen och den parlamentariska makten. Och i längden så är det inte bra. Och sen konstaterar han också att när det gäller NATO-politiken så är alltså NATO-politiken i det här landet sköts av utrikesministeriet, av försvarsministeriet och av personalen där. Och de är anställda av regeringen. Så när ingen representant därifrån finns med, utan där finns president Stubb, så det här är ett problem. Och sen påpekar han att det var ju Sauli Niinistö som typ bara proklamerade att presidenten sköter om NATO-politiken.
Dessutom kan man anlägga kanske ett personligt perspektiv på det här. När de sitter de här statsministrarna där och det där mumlar på sig någon sorts gröt i skandinaviska. Så vad har Orpo hemskt komma med? Alltså är det inte bättre då att sätta Stubb dit som kan svara på sin helsingforsiska.
Mm-hmm. Ja, mycket möjligt. Men det ska ju komma alltså någon sorts utredning gällande detta i april, om jag har förstått det rätt.
Utredning om den här lunchen eller om...
Absolut inte om lunchen. Mer att tydligt, vem ska representera vad gällande vår utrikes-
jag tycker att sådana utredningar har gjorts tidigare.
Vi har gjort den här dubbla tallrikarna och EU-möten bland annat.
Sen ska vi ta oss an det som vi har lovat, och eftersom det här är politiken så håller vi våra löften. Lyssnarfrågor, det har kommit in en hel del mycket bra lyssnarfrågor. Vi skulle kunna börja med en sån här. Varför motsätter sig så många partier det att välfärdsområdena skulle få uppbära skatt?
Det här, det här är Fredriks favoritämne. Jättemånga avsnitt har du pratat om välfärdsområdenas rätt att beskatta.
Exakt, ja. Och lyssnaren har helt rätt. Jag är av samma åsikt att många motsätter sig den här beskattningssätten. Och man frågar sig varför.
Ja.
Vissa partier motsätter sig det helt enkelt för att det är inte så jätteopportunt att tala om skatter. Mm. Det är inte så de tycker inte att det är trevligt att tala om nya skatter.
Nu ska du få betala mer skatt, ja.
Till vänster sen så har finns det de som tycker att om man inför en välfärdsskatt så är det så, eller att välfärdsområden själv får beskatta och tjäna på det, att de har rika medborgare i just sitt välfärdsområde, så blir det ojämlikt, för då har de här fattigare där var det bor fattigare, så då får de välfärdsområdena ännu mindre pengar in. Till det här svarar experterna att men okej, förstås alla skattesystem måste ha någon sorts utjämning. Då fixar vi en utjämning då att de rika betalar till de fattiga. Så det här duger ändå inte för de flesta. Egentligen det enda partiet som talar för en välfärdsskatt riktigt hårt är de gröna. För de bryr sig inte så mycket om så här regional jämlikhet. Och de har inte heller något problem att införa nya skatter. Så de kan tycka att en välfärdsskatt är bra. Jag tror ändå kanske inte att det är helt sån här jätteenkel sak, för sen måste man börja fundera på vem man ska man beskatta löneinkomster eller kapitalinkomster också. Om man bara tar löneinkomster så då blir det så att de som har kapitalinkomster får i förhållande ännu lättare beskattning om man börjar beskatta ännu mer från löneinkomster.
Svårt med skatter.
Ja, men om jag förstått det rätt så alltså oberoende eller mer eller mindre oberoende nationalekonomer är av den åsikten att vi borde skatta.
Att det skulle vara en bra idé. Det är lite kanske det finns vissa frågetecken där, men det är bra idé. Men så svar på lyssnarens fråga, det skulle jag också vilja veta.
Okej, mycket bra. Följande fråga. Vad var det som hände med gränslagen och gränsen till Ryssland? Sen skulle inte vi öppna den?
Det var det här som Kimmo Kiljonen-gaten handlade om, minns ni?
Just det.
Ja, han hade ju talat om det. Det finns ju de här som har problemet. Dubbla medborgarskap eller har familjemedlemmar på båda sidorna av gränsen. Så de har ju lobbat för att gränsen borde öppnas. Och det var ju liksom ett av argumenterna också med den här avvisningslagen, gränslagen. Kärt barn har många namn. Att det skulle gå att öppna den här gränsen en stund. Det har ju Orpo här, var det nu senast strax före jul han sa att det inte är aktuellt eftersom det inte det finns inga tecken på att Ryssland skulle vara villiga att samarbeta i den här frågan. Det handlar om att de måste sluta sända migranter till gränsen utan rätt papper och så här.
Instrumentaliserad inresa.
Tack, ja.
Allt det där är hemligstämplat. Så när vi talar om det här och man säger att jo, men det finns liksom, vi har hemliga uppgifter på att det finns någonting där. Så att man måste bara så att säga tro på vad de säger, vilket är lite knepigt.
Sen är ju den här avvisningslagen i kraft, alltså det här beslutet om den i kraft bara ett år åt gången, och den kan användas också bara en månad åt gången, så alltså snart kommer den ju att det måste fattas ett nytt beslut om det, och det var det vi såg utspel från Vänsterförbundet och de gröna här kring årsskiftet om att de tänker rösta emot den sen när det kommer till behandling på nytt.
Och i juli i år så har den varit ett år, precis.
Ja. Så att det är nu en evighetsfråga det där. Alltså de vänstern och de gröna upprepar det som många experter sa som hela debatten handlar om förra sommaren, att det är fortfarande en lag som är emot internationella avtal och mänskliga rättigheter att Finland, och framförallt att Finland ska ha kapacitet att sköta en stor mängd invandrare också utan den här lagen, att vi har liksom utlänningslagen och vad heter den, mottagningslag, alltså vi har liksom möjlighet att skapa sådana här uppsamlingscenter eller liksom där de här processerna skulle skötas helt utan att sätta den här avvisningslagen i kraft.
Men om man har avvisningslag så det där kan man då inte öppna gränsen då? Varför ska gränsen vara stängd om man då har den här avvisningslagen, som väl var meningen enligt vissa, att då ska man få den här gränsen öppen? Men
Nu handlar det väl här bara om vilka signaler man vill sända åt Ryssland. Inte handlar det väl om något annat?
Eller? Det kan, absolut. Och nu kan jag ju också tänka så att om man har en öppen gräns för det där gränsövergångar så ska vi sen se på när våra finska medborgare åker på turistresor till Ryssland och ökar statskassan där, åker och köper bensin eller varor. Så här ska det vara.
Det var ju också liksom en lättat fråga. Ja.
En till lyssnarfråga hinner vi ännu med. Varför är arbetslösheten så hög just nu?
Det här. Frågar man oppositionen så är det regeringens fel. Ja. Så frågar man regeringen så är det så förra är det regeringens fel. Men alltså, kort sagt, vi frågar våra kollegor här på lunchen också som kan mera om ekonomi.
Ja, mycket mera.
Den här podden heter Politiken och inte ekonomi. Nej, nu ska jag.
Politiken har ingenting att göra med ekonomi.
För tillfället har vi 321 000 arbetslösa i detta land. Det är ungefär 56 000 fler än för ett år sedan.
Ja, det är inte den stora minskningen man pratar om.
Företagen har inte velat anställa så mycket.
Ja, Finland, kort sagt, är Finland beroende, väldigt beroende av export. Firmorna är beroende av det. Det var ett globalt läge med ekonomin har gått dåligt, inte bara här alltså. Så firmor har sagt upp folk och sen sysselsättningsåtgärder som sån att tvinga folk på jobb genom att begränsa arbetslöshetsstöd och så här, så hjälper ju inte om det sen inte finns jobb att söka. Det finns alltså, det är inte bara så att mängden arbetslösa har ökat utan också mängden jobb har faktiskt minskat, vilket vi nu inte ser jätteofta.
Den här lyssnarfrågan ligger så i tiden, för kom inte Akava ut idag just alltså fredagen och sa att det här arbetslösheten bland högt utbildade är rekordhög och alltså de faktiska siffrorna är rekordhöga. Där är det ju också det att antalet öppna arbetsplatser är så få att det där man inte hittar där jobb. Efter coronapandemin så blev det en liten boom och då var det faktiskt ganska många som alltså icke-högutbildade som fick jobb. Alltså sysselsättningen bland de lågutbildade så booma. Är det nu så att den håller på att avta samtidigt som de här högutbildade blir allt mer och mer arbetslösa på grund av olika saker? Det kan till och med bero på att staten här håller på att slimma och offentliga sektorn håller på att slimma så man gör sig av med olika expertjobb.
Men det är nog roligt när man frågar nu, liksom att när journalister frågar och väljare kanske frågar och partier frågar varandra att när ska det bli bättre? Och så står statsministern Petteri Orpo ganska ofta, åtminstone i någon bisats, säger att det är ljusning på kommande och ekonomin kommer att återhämta sig. Och sen nästa dag står Riikka Purra, finansminister, där och ropar att det är dåliga tider. Så hur ska man våga lita på någonting?
Fortsätt jättegärna skicka frågor. Vi uppskattar det stort. Vart skickar man, Marianne?
Politiken@yle.fi.